Arriba!
Är det Crunchy Nacho Arriba?
Ja, man har blivit lite mexare här på senaste tiden. När man har petat i sig en och annan Crunchy Nacho.
Ja, får jag bara liksom rätta oss redan direkt. Grand Deluxe Crunchy Nacho, det är liksom hela namnet. Den är ju deluxe. Den är ju så otroligt god den här början, Gustav.
Utöver det protein man väljer att stoppa i den här hamburgaren så är Crunchy Nacho alltså en hamburgare som innehåller sesambröd, ost, nachos, jalapenos, mayo, salsa, picklad rödlök, sallad och tomat.
Vi har ju ett ätfönster som öppnar klockan 12. Mm. Det är så vi jobbar. Mm. Och nu är klockan 11.50 när vi spelar in det här. Vilket gör att när du säger jalapeno, majonnäs och crunchy nacho, alltså ostnachos på början, då blir jag väldigt, väldigt hungrig. Det blir att pipa ut i närmaste max, Gusten, direkt efter det här.
Ja. Man tar på sig sin sombrero, man tar på sig sina boots med hälsporrar och sen så rattar man mot första bästa Max-restaurang.
Och sen så sjunger man bara ut i bilen. Arriba! Och så får man sin crunchy nacho. Hörrni, Max gör Sveriges godaste burgare. Glöm inte bort det, oavsett vilken ni gillar. Och passa på att käka crunchy nacho hela vägen fram till den 13 januari. För det är så länge som kampanjen lever.
Vi säger stort tack till Max för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Känner varmt välkomna till Toto Balotto. Det är fredag den 13 november 2020. Tror du på sånt där? Du brukar ju påminna om att man inte ska lägga nycklar på bordet.
Och ja, exakt. Jag har ju lärt mig väldigt mycket av Daniel Olenklint när vi var. Alltså, la du nycklar på bordet, då var det en hurring i svar från Olenklint. Väldigt noggrann med sånt. Men jag går inte på avbrunnar. Fredag den 13 känns dåligt.
Du hoppar inte gärna på ett flygplan fredag den 13?
Skulle göra det.
Ja. Ja. Jag vet inte, jag känner att det där...
Du känns cyniskt där.
Men man växer väl ifrån sånt där.
Ja, det kanske man gör. Jag vet inte.
Dock är jag väldigt präglad av Sune Sommar fortfarande och Rudolfs tre spottlosker över vänster axeln när han ser en svart katt.
Men så för!
Jo, förstår du. Om du ser en svart katt gå över vägen så betyder det otur. Men om man spottar tre gånger över vänster axel så händer ingenting.
Det där är bara skrock.
Ja. Men jag har faktiskt klarat mig ganska bra hittills. Kanske just för att jag är lite skrock.
Åh, herregud! Det är 7 års olycka! Ge mig saltet! Men fort, ge mig salt!
Den kör jag fortfarande.
Mm, det gör jag faktiskt också. Men annars är ju, du vet att det är 17 Kevin De Bruynes nummer som är det stora ortusnumret. Det betyder ju jag har levat på latin. Mm-hmm. Så att då är man ju död. Dåtid, om man kastar om bokstäverna på Dixie. Blir det, om man kastar om de romerska bokstäverna. Så har du lärt dig någonting idag. Hör ni? Lyssnar ni på Toto eller? Lär ni er någonting?
Precis.
Jag kan ha berättat det här förut dock, men då sitter det ännu tydligare nu.
Ja. Eller så hör några det för första gången.
Ja.
Det är ju så, det ramlar ju in lyssnare för varje månad som går.
Mm.
Välkomna till Toto Balotto. Här pratar vi...
Och då är det någon som säger, vadå Dixie? Det är ju 50. Ja, nej, men det är ju Vixi. Mm-hmm. Har levat.
Ja.
XV11, kasta om. Är du med?
Nu är jag med.
Nu är du med. Nu är jag härligt. Nu sitter du och myser med Pandev.
Ja, precis. Jag skulle bolla upp då vad vi gör här i Toto Balotto. Här pratar vi nämligen om all möjlig tänkbar fotboll som både är inaktuell men främst aktuell. Och de här dagarna präglas ju väldigt mycket av den landslagsfotboll som spelas. Det var en väldigt ifrågasatt och bespottad träningslandskamp mellan Danmark och Sverige i förrgår. Desto roligare, desto mer på riktigt och desto mer känslor var det ju igår när 4 stycken playoff-finaler avgjordes. Du har redan nämnt Goran Pandev som alltså sköt Nordmakedonien till deras första mästerskap någonsin. Och jag tycker att vi nästan måste börja i änden av att fan hatten av och schnitzel till UEFA och Nations League och hur de fick till hela det här upplägget. Alltså Backar man bandet till den här första vändan Nations League hösten 2018 efter Sveriges VM-kvartsfinal där, och man kände
vad är det här?
Vad är det här? Och ingen förstod upplägget, och vad då A-division och B-division, och man åker upp och man åker ner, och sen så ska det vara något slutspel i London och det är någon buckla som ska delas ut, och vad är det här egentligen? Jag tycker nu med facit i hand så här drygt 2 år senare att UEFA faktiskt kan slå sig för bröstet och konstatera att de fick till något jävligt bra. För inte bara så har ju nästan alla de här landslagsdagarna sen dess fyllts av toppmatcher i A-divisionen med Spanien mot Tyskland, och det är England mot Frankrike, och det är Italien mot Holland och så vidare och så vidare. Det i sig gör ju att alla de här dagarna känns jävla mycket enklare. Det har blivit mycket färre träningslandskamper, och på något sätt så känner jag också att jag mycket hellre ser de 4 sista platserna till ett EM-slutspel delas ut till mindre nationer än att vi ska ta dem på rankingen 21-24 för att få med de bästa lagen. Utan här ges möjligheterna till Georgien eller Nordmakedonien igår. Skottland är tillbaka efter 25 år kommer det bli nästa år. Det var ju extremt kul att se både Ungern och Island igår. Island som har fått smak på mästerskapen och Ungern som vill tillbaka och sådär. Så att, nej fan, jag måste säga att det har varit jävligt bra det här.
Ja, men fotbollen är ju så traditionell, och man följer det som alltid har varit, det konservativt så det förslår. Det är så sällan man ser nya format, och ser man nya format så är det ofta man blir besviken. Och det är inte formaten som gör fotbollen, och någonstans i grunden så kommer ju alltid en VM-titel väga tyngst och en EM-titel därefter för oss då, eller en Copa America-titel för alla sydamerikaner. Så det är ju sällan man sitter och liksom hyllar ett format. Senast vi satt och hyllade ett format var ju när Lennart Johansson tillsammans med sina kupparkitekter skapade Champions League, och det blev bra, det satte sig. Känslan med UEFA Nations League, ännu svårare för att det är landslag kan jag tycka sådär inledningsvis, men också ännu mer traditionsbundet, alltså med landslag, för du tänker så mycket liksom kvalet, sen ska du ut i VM-EM och spela, du ska ut i mästerskapet.
Skulle vilja bara flika in att det kanske mest hyllade formatet på senare år, alltså Champions League, det är ju länge sedan, och med all rätt så har det hyllats, men som vi har öst lovord, inte bara vi alltså, utan hela fotbollssverige, över det nya cupformatet som inte är så nytt längre.
Med gruppspel på vintern så att det händer någonting, och det är egentligen av samma anledning, exakt, och det är egentligen av samma anledning. Att det inte blir en massa träningsmatcher under en period där spelarna och lagen är i en försäsongsfas eller har varit tidigare. Alltså, vi har ju kunnat förlänga säsongerna, och vi har försökt. Royal League, RIP,
verkligen.
Korstecken.
Jo, men och alla Svenska Cupen-finaler på Råsunda i slutet av november.
Jaja.
Alltså jag har suttit och sett så många deppiga tillställningar där.
Jag har suttit och fryst på Råsundas kalla plast.
Nej, men så här, Älvsborg mot ÖIS inför 1900 personer 18 november.
Dock tycker jag att arrangörer ska ta sig i kragen och återinförskaffa den bästa kuppen av dem alla som fortfarande ligger i någon slags dvala.
Cupvinnarkuppen.
Ja, men den hyllas ju av alla. Så jag tror att cupvinnarkuppen i en nytappning kanske inte skulle slå. Alltså jag saknar cupvinnarkuppen. Den har ju någonting. Kolla här är de bästa kupplagen. Och vi pratar ju ofta i kontexten att ett eller ett annat lag är ett kupplag och väldigt bra på just när det kommer till FA-kupp eller Svenska Cup. Så det, i grunden tycker jag det, men sen är jag rädd för att det inte skulle slå.
Ja, jag tror fortfarande att cupvinnarkuppen har en sån oerhört stark position, just för att då blir det all in inhemskt mellan alla lag här, eller i England eller i Frankrike. Eller
rädd för att det
vara
som händer nu för tiden i de olika ligorna är ju att i alla fall de största ligorna är ju att det är de bästa lagen som också vinner cupen. Och Malmö FF kan inte spela.
Fast är det det då?
Ja, men du kan väl bara backa bandet till förra året. Vilka vinner cuperna i England? Säg att det är FA-cupen då.
Jo, absolut. Och där har ju inte minst Manchester City skördat framgångar mot slutet. Men jag tycker, ser man till det engelska cupspelet, så kollar du semifinallag senaste 5 åren, så är det en jävla spridning där alltså. Mm. Och det tror jag hade flugit satan med cupvinnarkuppen om de hade återinfört formatet av att det inte är gruppspel. UEFA-kuppen avgjordes ju så en gång i tiden innan det blev Europa League. Att det var utslagsrunder hela tiden. Och det var ju Europacupens upplägg också innan det blev Champions League. Och det tror jag hade funkat satan med cupvinnarcupen. Alltså du kvalificerar dig för cupvinnarcupen genom att vinna din inhemska cup. Sen så är det första omgången, då är det fri lottning. Då kan, låt säga att Östersund gick ju och vann cupen här oväntat för 3-4 år sedan. Norrköping eller vad det nu är. Ja, då finns det inga sidningsgrupper eller någonting, utan då är det bara pang, boom, där kom Napoli i första vändan. Och så är det hemma borta, åker ut och då blev inte äventyret längre. Men går du
alltså, precis, för det är ju cup.
Precis, men cup nu för tiden är ju väldigt, i alla fall i min värld, har ju blivit efter så många år. Det är ju ett gruppspel. Mm. Så är det bara.
Men cupvinnarcupen är den nya sexiga tappningen, skulle alltså vara som den alltid har varit.
Ja. Hemma borta.
Hemma borta.
Hälften av lagen åker ur för varje omgång. Precis som upplägget är i vår liga på resultattipset.
Just det, knockout.
Ja.
Får man gå in resultattipset.se. Jäkligt roligt. Gamla Excel-snurror som nu har blivit en hemsida, och det är Betsson som har skapat den. Och det handlar om är såklart att då tippa alla matcher till exempel i en Premier League-omgång. Man kan skapa egna grupper tillsammans med sina polare, köra bara Serie A och så vidare. Jävligt roligt format. Och det finns en liga som heter Toto Balotto. Där kan man vinna fina priser, Gusten. Mm. Vi pratade om de här priserna med Limpo på Betsson igår. Mm. Ja, men det kommer bli bra.
Haka på där, vi drar igång nästa helg. Men skit i det nu, tillbaka till format här. Cupvinnarcupen i all ära, jag när fortfarande en dröm om att det kommer komma tillbaks. Efter att Europa Conference League här bombar totalt kommande åren. Det hoppas jag i alla fall. Men för att återgå då till playoff-finalerna här till EM så måste
nej,
jag
också... vet du vad jag skulle säga? Nej. Jag skulle ju säga vilket format jag saknade mest av allt. Och det är ju Nackas minne i Globen.
Ja, ja.
Precis som Stockholm Vattenfestival så var man ju tvungen att stänga ner Nackas minne för att det blev för mycket box. Alltså Globen ska inhysa supportrar från AIK, Djurgården och Hammarby samtidigt. Mm. Och ja, det var ju...
Så är det inte fel om Wiseman sätter sig 4-5 minibussar och kuskar
det
upp.
Gör inget liksom.
De kanske råkar vara på plats.
De kanske råkar vara där också. Vi inte missa nej. Nackas minne. Herregud.
Det är ju kanonfotboll.
Ja, ja fan. Vad härligt det ändå var, eller hur Gustav?
Ja, det var faktiskt otroligt. Och det är ju ett format som sannoliken också har hyllats unisont här.
Ja.
Så det är inte bara Champions League, men Nations League som mynnar ut i dessa playoff-finaler, först semifinaler. Det blev jävligt bra och extra plus till att det var en match. Även fast då vissa lag fick hemmafördel, andra inte, så tycker jag ändå att det hade jävligt mycket att det inte var hemma borta just i de här formerna. För det är så många matcher som avgörs i den första matchen och så blir den andra matchen bara att spela av, eller det blir en matchbild där väldigt lite gynnar spänningen och dramatiken. Igår, det var ju helt sjukt. Alltså, det började ju med Georgien Makedonien som jag, ska väl säga, inte såg i dess helhet. Men när Pandev gör målet och känslorna är utanpå och förbundskaptenen gråter och men du vet, det var ju så jävla mäktigt så det fanns
är,
inte.
Och att det är just Goran Pandev som får göra målet.
Ja.
Vi ska då påminna alla som inte känner till det. Man trodde att den långa framgångsrika Pandev-karriären var över när han lämnade för Galatasaray och var ganska dålig i Galatasaray 2014. Då kändes det som att men okej, nu varvar den här gubben ner.
Och då var han alltså 31.
Då var han alltså 31. Det kommer inte bli, det blir inget bra det här mer, utan hans storhetstid har varit. Och sen 2015 så har han spelat i Genoa. Han har spelat 129 matcher, gjort 22 mål för Genoa. Och vi vet ju det, vi som följer och alla ni som lyssnar den italienska fotbollen, att Pandev är en nyckelspelare fortfarande i Genoa. Vi landar ofta i att hylla Zlatan Ibrahimovic som är äldre men fortfarande levererar på topp. Alltså Goran Pandev levererar precis som han gjorde en gång i tiden när han stod på sin topp. Det tycker jag verkligen. Mm. Han började alltså, köptes av Inter som en ung supertalang 2001. Och sen så lite utlån som han gör i Italien, Spezia, Ancona. Sen blev det Lazio. Och många älskar ju sin Pandev Lazio.
Ja, det var ju ett...
Lazio Pandev.
Det var ju ett helt hemskt Lazio de åren. Med Pandev och Rocky och Ledesma.
Jag älskar Lazio på den tiden.
Det var ett vidrigt Lazio. Ja.
Stefano Mauri.
Mauri var där, absolut. Usch, vilket Lazio.
Jag älskar verkligen det laget, även om jag åkte på en del torskar som Fiorentina-supporter mot just Lazio. Men sen blev det Napoli och det känner ju alla till. Men i Genoa så har han fortsatt att göra mål, och som han levererar. Att det är han igår som får göra det symboliska 1-0-målet för Nordmakedonien. Ja, men det är sådana här saker som man bara älskar. Man tänker, när man ser det målet, fundera på det idag, sitter och pratar med dig om det. Tänker man, oh, men det var väl sista gången en sån där jävla grej händer. Mm. Askungen, saga och allt vad det är. De dyker upp hela tiden i fotbollen.
Ja, men det är ju det här jag återkommer till då. UEFA har ju verkligen lyckats kratta manegen för att de här spelarna som tillhör de här väldigt små fotbollsnationerna som aldrig har upplevt det här förut faktiskt ges en realistisk möjlighet att nå dit och uppfylla sina drömmar. Alltså det är ju formatet att tacka att Goran Pandev faktiskt kan skjuta Nordmakedonien till ett Europamästerskap. För utan det här upplägget så hade ju det såklart aldrig gått. Det är klart att Nordmakedonien en gång på 100 försök kan fälla en jätte i ett kval. Men kvalet över 8, 10 eller 12 matcher kommer givetvis sluta med att de inte avancerar. Mm. Så att det var otroligt. Det enda smolket i bägaren, och det är väl inte direkt en pigg spaning så här i mitten av november 2020. Det är ju just att det här är ju ögonblick och matcher som förtjänar fullsatta läktare. Alltså jag tänker på när Mohamed Salah sköt Egypten till VM 2018 och det blir liksom total pitch-invasion och eufori. Och jag älskar ju också när spelare hamnar på axlar på supportrar. Och bilderna som tas är liksom tusentals supportrar på gräsplanen, pyro, flaggor, halsdukar, rök, men 2, 3, 4, 5 spelare som liksom höjs ovanför ytan för att de sitter på axlarna. Gärna då strippade på sina matchkläder och så vidare.
Ner till den lilla, lilla vita kalsongen, y-frontan.
Exakt, slogg i y-frontan, ja. Precis.
Jag har alltid undrat vad de köper de där. För jag vill ha haft...
Vet du vem som är urtypen för den vita y-fronts... liksom
Stefano bulan? Mauri är ju på tal om honom. Han är ju inte dålig i y-frontan.
Nej, men å andra sidan så hade väl Mauri väldigt lite att fira. Och att då bli strippad på kläderna för.
Vann de inte en del kupper ändå?
Ja, vann väl någon kupp där. Okej, visst. Men det är en annan Lazio-spelare jag faktiskt
Lazio,
tänker på.
Lazio, ett riktigt kuppvinnarkuppgäng. Atalanta för övrigt också ett kuppvinnarkuppgäng.
Men du vet ju vilka som är kuppvinnarkuppens allra mest kuppvinnarkuppiga lag.
Nej.
I Parma.
Parma, ja.
Parma på 90-talet. Mm. Det är liksom kuppvinnarkuppen. Mm, ja. Det är en annan Lazio-spelare jag tänker på. En gammal Lazio-spelare såklart.
Som är kuppvinnarkuppen?
Nej, som skapt för att av supportrar bli strippad på sina kläder, stå där i bara liksom skor och strumpor och sen
en bula måste det vara.
I en vit y-frontkalling.
Det måste vara mittback, va, som
nej,
du tänker på?
Nej.
För det är inte Rocky som vi precis pratade om.
Verkligen inte. Det är tidigare än Rocky, men det är samma icke-frisyr.
Samma icke-frisyr tidigare än Veron?
Ja, som gjord för att stå avstrippad med y-front och bara liksom låta folk dyrka honom.
Ja.
Det här mår han inte dåligt.
Det gör han sannoliken inte.
La Brujita, va? Den lilla häxan.
Är det så i Argentina?
Ja, han kallades för den lilla häxan.
Mm. Så var det, ja.
Vi är sponsrade av Lavazza, och i deras stall så finns det en röd Ferrari med lite mer motor än de andra bilarna, va?
Ja, du pratar om Qualità Rossa, den röda kvaliteten, Gustav.
Det här vågar vi påstå är kaffets kaffe. Qualità Rossa är ikonen för italienskt kaffe och rostat för att passa alla bryggmetoder. Så oavsett om du föredrar brygg, espresso eller mocka är Qualità Rossa ditt kaffe.
Ja, men det var några som frågade efter förra spotten, och det går ju såklart att köpa som mocka, som espresso, kaffe, som bönor och självklart också brygg.
Och nu i veckan så råder vi er alla att hålla utkik på vår Instagram. Vi ska nämligen köra en tävling tillsammans med Lavazza där det inte är några risiga priser, du.
Nej, det är det verkligen inte. Ni ska hålla utkik. Man kan vinna 2 stycken kaffekit från Lavazza och en kaffebryggare från Smeg. Och kanske det bästa priset av dem alla, Gusten. 1 års konsumtion av Lavazza Qualità Rossa.
Det är inte lite kaffe.
Nej, det är en hel del.
Så ni gör så att ni hänger på vår Instagram under veckan. Ni är med och tävlar i den här tävlingen. Och för guds skull, hur det än går för er väl där, kom ihåg att det är Qualità Rossa från Lavazza som gäller när ni häller upp ert kaffe. Vi säger stort tack till Lavazza för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Grazie mille.
Vi var just på firandet här och att det verkligen hade förtjänat en galen hemmapublik som får fira den här första mästerskapsbiljetten. Nu var ju det här förvisso då i Georgien, men ni fattar ju vart jag vill komma någonstans. Ja. I Ungern hade det varit samma scener igår.
Ja, men det hade varit 10 000 skottar på plats i Belgrad.
Ja,
och man hade funderat på hur många dör ikväll i Belgrad.
Ja, faktiskt. Det hade inte varit dödsfritt.
Nej, de har ju dessutom en flod.
Just det.
Det är väl Donau som möter, det är flera floder,
jag var ju i Belgrad för bara några år sedan.
Vaggan mellan öst och väst.
Nej, det är så dåligt att man inte har den bara. Skitsamma, just på sätten också lagen vinner. Alltså, Nordmakedonien var ju det enda laget som vann hyfsat odramatiskt. Och då var det en liksom stonkig 1-0. Ja. Man var underdogs på förhand sett till oddsen. Man spelade på bortaplan. Men jag menar, Ungerns avancemang. Tänk dig det inför, vad tar Ferenc Puskas här nu efter renoveringen? 50 000. Mm. Alltså, det hade ju varit sån jävla eufori och episk russtämning, så jag vet inte fan. När man då vänder 1-0, man förtjänar ju inte att gå vidare. Island är ju genomgående mycket bättre än vad Ungern är hela den här matchen.
Men de kommer ingenstans.
Nej, och de har ju faktiskt en jättechans där. Albert Gudmundsson, som jag fick lära mig igår, är son till den falsettskrikande isländska kommentatorn.
Jasså?
Har du koll på det?
Nej, jag hade ingen aning om.
Men ja, alla minns väl det här.
Vi fista Jonta och Kolpet. Kolpet! Bäska! Ja! Vi är rekorder! Vi är rekorder!
Det där är alltså när Island slår ut England i åttondelsfinalen i EM 2016. Mm. Hans son är Albert Gudmundsson. Men som bränner jätteläget till 2-0. Och i anfallet efter så går ju Ungern upp och kvitterar.
Men är inte alla släkt med alla på Island? Du vet, de knullar med får och varandra och farsan och morsan och barnen och allt vad det är. Så på ett eller annat sätt, de som är där nere på planen är alla släkt med den falsettskrikande kommentatorn.
Ah, kanske ska vi inte dra det så långt, men det är väl klart att det finns ju en annan connection mellan fotbollsmedia och fotbollslandslaget.
300 000 invånare.
I större nationer. När allting då bara ska gå mot förlängning och så får man ladda om batterierna. Ha, vad fan gör vi nu? Så rinner då Dominik Szoboszlai igenom och gör 2-1. Och alltså, du vet, på ett sätt så står man på vänsterfoten och så rycks man med i Ungerns liksom totala glädje och de vänder på bara några minuter. Å andra sidan så liksom, ja visst, jag har ganska så lätt för att känna den här generationen isländska spelare, för det är ju i princip samma spelare som gjorde det i EM 2016 och VM 2018 som var på plan igår. Så man känner ju någonstans att säga, ja, fast ni har ju också fått ett EM och
sista
ett VM.
Natten med gänget igår hade kunnat blivit några nätter till.
Absolut, men de hade åkt till EM nästa sommar, hade fått dyngtorsk i dödens grupp där mot Portugal, Frankrike och Tyskland. Men det hade ju inte varit den här dimensionen av att lilla Island får uppleva ett mästerskap. Det har de ju gjort två gånger de senaste fyra åren. Så ur det perspektivet så hade jag ganska lätt att säga, ja, men när jag såg Erik Hamrén, fan, knöts Hammaren. Ändå lite i magen ändå.
Knöts det lite?
Ja, men kan du inte känna så?
Jag tycker ju hela tiden synd om honom. Efter allt som hänt.
Ja, det har ju varit liksom...
Fick så jävla mycket skit och på något sätt så svarade han liksom aldrig upp på den kritiken heller. Det kändes bara som att han åkte hem och mådde dåligt. Han har väl någon intervju också berättat om att han mådde sjukt dåligt.
Ja, ja.
Liksom bara låg hemma. Mm. Duschade inte. Alltså en klassisk depression helt enkelt. Ja. Klassisk depression. Det finns många klassiska depressioner, men han var deprimerad och mådde dåligt. Och
sen blev det här märkliga...
Hade ju kunnat då fått honom på fötter igen på ett annat sätt.
Precis, det här märkliga Sydafrika-gigget innan han tar över Island. Och...
Ungern, är det Europas mest svårälskade lag? Du skulle ju känt mer för Georgien om de hade gått vidare.
Ja, kanske.
Ja, men Ungern är ju ingen... Ja, Ungern. Åh, gud vad härlig. Och så tänker man på Ferencváros och Puskas och sådär.
Man tänker ju också på Viktor Orbán då, premiärministern som har använt fotbollen väldigt mycket som megafon för att liksom...
Alltså han har gjort en Berlusconi.
Ja, men han har väl kört lite så här make Hungary great again. Ja. Med väldigt mycket högervridna tankar om hur det ungerska samhället ska återuppbyggas. Så det har ju varit väldigt mycket extremhöger och det är väl homofobi och rasism. Så det bara sjunger om det i Ungern och en del andra länder, men Ungern kanske framför allt. Mm. Mycket där under flyktingvågen 2015 så var väl de liksom de som...
Ja, men de skulle stänga taggtråd.
Här kommer inte en enda
här passerar. Här kommer ingen förbi, kommer aldrig över någon mera. Exakt.
Kan vi avsluta dagens avsnitt?
Gick man genom Salem centrum när man var 14 år och sjöng.
Ja, jävla
eller, kanske inte jag,
dunderlåt.
Folk.
Nej men visst, Ungern svårälskade. Viktor Orbán ännu mer svårälskad. Men jag har inte så svårt att ändå känna empati.
Visst annat budskap ska jag säga i den låten jämfört med Viktor Orbáns budskap.
Ja, det får man säga.
Ja.
Men just det där halvsvajiga, märkliga gigget i Sydafrika innan Hamrén då tar över Island, som i det här landet är fortfarande väldigt mycket Lasse Lagerbäcks Island. Ja. Alltså det är ju hans gäng som fortfarande springer där ute på planen. Han tog dem från Lilleputt Blåbär ute i Nordatlanten till mästerskapen och han tog dem vidare från gruppen och han skulle bli president. Och så kommer liksom Erik Hamrén som fick lämna det svenska landslaget med ganska mycket svans mellan benen, och Lagerbäck fick ju parallellt då liksom någon slags upprättelse för sin typ av fotboll som, jag vet inte, det var ju väldigt många som här hemma bara liksom, allt är förlåtet Lagerbäck, kom ja. Tillbaka och styr upp det som Hamrén har shinat bort.
Ja.
Och sen så har han ju då superförutsättningar för att ta dem till detta EM med då Nations League i A-divisionen, den köksvägen. Så, alltså det ska man komma ihåg. Island förlorar sig alltså genom hela Nations League till den här playoff-semifinalen.
Exakt.
Mot Rumänien hemma. Sen så har de då en match kvar mot Ungern eller Bulgarien för att nå EM. Alldeles oavsett hur det går i EM-kvalet. Ja. Så att det är ju så här, jätteläge för Hamrén att lyckas. Och hade han lyckats igår, ja men dels hade han ju fått ta Island.
Då hade
ju
ingen tagit precis som VM 94, där man kan prata om att Sverige hade en hyfsad väg ändå till semifinalen mot Brasilien och sen fick Bulgarien som inte brydde sig i match om tredje pris. Ingen hade ju idag pratat om att det var köksvägen som tog dem till EM.
Nej, nej.
Och att det var Lasse Lagerbäck.
Och väl där, alltså nästa sommar, så hade ju Island då haft samma grupp som Ungern nu får. Portugal, Frankrike och Tyskland. Världsmästarna, Europamästarna och die Mannschaft.
Ripp Ungern.
Så det är så här, noll poängkrav. Det är ingen som kommer liksom tycka att herregud, Hamrén bombade och misslyckades med det Lagerbäck lyckades med. Men att han hade tagit dem till Island hade förmodligen...
Något av de där lagen hade ju säkert Island, kanske inte rubbat, men i alla fall gett en match.
Men hade de lämnat på noll poäng så hade ingen...
Ingen hade sagt
något,
men de hade förmodligen fått en eller två poäng.
Två är mycket.
Två är säga jävligt mycket.
Ja. Men hade Hamrén tagit dem dit så hade han dels fått fortsatt förtroende ett kval till mot VM 22 med Island, helt övertygad om. Hade han misslyckats där, då hade han fortfarande kunnat peka på EM-avancemanget med Island som förbundskapten där för att lösa ett till gig. Säg att det är minst 18 månader, då är det så pass färskt om man hade fått sparken från det gigget att han fortfarande kan använda EM-avancemanget med Island för ett jobb till. Alltså vi pratar 6 år säkrat arbete och inkomst för Hamrén som gled honom ur händerna på 4 minuter igår kväll. Och det är så jävla grymt det där fotbollsödet för vissa. För vissa så är de där minuterna liksom... Ja men kolla Peter Gulacsi, den ungerska målvakten.
Som schnitzel!
Varför ska han
få
schnitzel?
För att han heter Gulacsi, så han möjligheter lite som när Axel Pileby efter 5 äntligen i Sverige svepet fick åka till Dalby och prata om hans vad blir barndomshem.
Ja.
Och då gick han igång rejält och pratade om stenkyrkor och fan hans moster, han ville berätta allting om Dalby. Aha. Så hade vi då möjligheten i en schnitzel till Gulacsi här nu. Aha. Om jag hade tyckt att det var lite trevligt.
Ah, okay. Jag trodde det skulle komma
en ungersk målvakt som heter Gulasch.
Jag trodde det skulle komma någon slags ordvits från Pileby då när han var hemma på mammas gata.
Det kom säkert också. Det kom säkert också. Jag såg det bara på Instagram.
Ja, Peter Gulasch, han tvålar ju in Gylfi Sigurdssons frispark efter 10-11 minuter på ett sätt som är uppseendeväckande uselt.
Alltså, han är ju usel.
Han är ju i alla fall en länk som jag alltid har tänkt så här, inför den här säsongen så byter väl Leipzig ut Gulashi. Mm. För att de kommer inte kunna ta den där Bundesliga-titeln. De kommer inte kunna gå så långt de vill i Champions League med en så pass svag målvakt. Han kommer, är man generös mot honom i en ligaguide så får han 4 getingar. Men han ska ju ha 3.
Ja.
Alltså det är en 3-getings målvakt. Mm. Så är det bara. Men han har pumpat på där i Leipzig. Tog ju steget från Salzburg. Han stod väl i matcherna mot Malmö va? När de Champions League-kvalade bort Salzburg. Tvålar in den här frisparken. Och han gör det på ett sätt som är liksom... Att hoppa upp så där efter 10 minuter i landets i särklass viktigaste landskamp på 4 år, alltså sen sist Ungern var i EM. Och förmodligen den viktigaste landskampen på flera år.
Det enda
framöver
de inte ska göra, det är att släppa in mål. För man vet att Island är stabila bakåt. De kommer vinna den fysiska matchen. Ja. Och då tvålar man in dem.
Ja, men det regnar, bollen är blöt. Och Gylfi Sigurdsson skickar på den med ganska hög fart. I liksom ribban. Han får ju lyfta lite från marken. Den är någonstans i ribban. Tippar den bara till hörna. Ja. Det går inte att misslyckas med att tippa den till hörna. Men han går upp och ska limma den över sitt eget huvud med regnvåta handskar i bra fart. Alltså, jag menar, är det moraliskt och etiskt fel att outa vad din 11-åriga målvakt heter?
Filippa.
Filippa.
Ja.
Alltså, Filippa vet det.
Ja, ja.
Filippa vet att sådär gör du inte.
Hon tippar.
Du kan 100%. Inte hoppa upp och försöka nypa den här.
Det är moraliskt fel alls. Alltså, nu när du nämner Filippa, jag skulle kunna prata om henne i 10 minuter.
Men det är någonting med, det är någonting med barn och namn och man ska inte visa ansikten och så vidare. Nej, men alla målvakter vet väl från typ 7 års ålder att har du tänkt att hålla bollen, då ska du ha någon kroppsdel bakom labbarna.
Ja.
Gulashi får någon kortslutning, hoppar upp och tvålar in den. Och sen så är det ju en match där ja, men Ungern är inte så jävla nära. Island kan stänga matchen.
Men det som jag säger, alltså,
men Gulashi gör ju inga räddningar för att på något sätt revanschera sig. Han tar det han ska ta, men det är inga liksom... Ja, men nu
han är 3 plus sen resten av matchen.
Nu har inte Gulashi spelat 1-1 med sig själv. Han är ju på väg att bli Tommy Salo. Och då pratar vi Tommy Salo förmodligen så här 2.0, upphöjd till 3. För att det är Ungern och det är liksom...
Sverige, Vitryssland, hockeytotto nu.
Exakt. Tommy Salo, det är också, han hoppar upp och ska plocka i huvudhöjd.
Kanske historiens mest märkliga målvaktsaktion inom hockeyn.
Ja,
det är så märkligt beslut.
Och jag tycker
faktiskt, men han i sitt beslutsfattande har ju heller inte varit supervass.
Nej.
Salo.
Och jag tror, helt ärligt, det är säkert många som har hängt med mot slutet, att Tommy Salo har haft det jävligt jobbigt och nyligen åkte för...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Rattfylla och så vidare. Det är så jävla givet i min bok att utan den där grodan mot Vitryssland så hade inte Tommy Salo gripts för rattfylla här för någon vecka sedan.
Tänker du det?
Ja, det tänker jag. Sen säger jag inte liksom så här, att det är en direkt konsekvens.
Lace is out.
Men jag tror att Tommy Salo, som ändå har pratat väldigt mycket om hur dåligt han har mått i flera år efter det här.
Mm.
Det är väl klart att Hade den där grodan och blunden aldrig hänt så tror jag att jävligt mycket hade sett jävligt annorlunda ut för Tommy Salo.
Laces out. Kan gå jävligt snett.
Och där tycker jag att Kim Källström som var expertkommentator igår hade jävla bra sinnesnärvaro som pratade om det här redan under matchen. Att det där, i Gulaschis fall då, det där kan vara en karriärsdefinierande blunder han gör.
Förmodligen hade det blivit det. Eftersom han inte har så många karriärsdefinierande moments.
Nej, och förmodligen inte speciellt många möjligheter kvar i karriären att för ungerska landslaget göra en insats som skulle vända på någonting.
Så det vi landar i slutändan är att Ungern också kommer plocka noll poäng eller också kommer plocka noll poäng, men Island hade gjort det har vi konstaterat. I EM så är vi glada att Ungern till slut vände på det för Gulaschis skull.
Ja, så jag tror att igår kväll, i natt...
Det hade liksom slutat i Donau om 3 år.
I natt så fanns det inte någon mer lättad människa, kanske i världshistorien,
nej,
än Peter Gulaschi.
Nej.
Ja, alltså det tror inte jag är för stora ord.
Nej.
Lättnaden han känner idag... Jag tror att den är... Den
lilla, lilla runken på morgonen. Alltså, total lättnad i hela kroppen.
Någon annan som nog var strax där bakom var ju Milan Skriniar. Alltså ni hör, det bara fortsätter när vi ska återge den här gårdagskvällen. För där var det ju samma sak. Alltså Milan Skriniar, en av få riktiga klassspelare i det slovakiska landslaget. Spelar i stora Inter och är ju jämte Marek Hamsik liksom spelaren som ska göra det, som ska leda det här laget och skänka någon slags liksom slovakisk fotboll, är också en del av den allra högsta nivån. Han gör självmål på ett sånt fruktansvärt uselt sätt, ja, också. I 89-90 minuten mot Nordirland så löser ju de avancemanget genom ett sent avgörande i förlängningen. Men där kan jag också tänka mig att Milan Skriniar, det är så här, alltså lättnaden han...
Ja, men han har ju till skillnad från Gulaschi många möjligheter att vara karriärsdefinierande i matcher framöver, i och med att om man inte spelar i Inter så kommer han spela i ett annat storlag som utmanar om titlar. Ja. Och han kommer ju att summera sin karriär med flera fina titlar, det är helt övertygad om.
Och där är det ju Michal Doris som hoppar in. Jag läste in mig lite på honom. Det är också så här, det är också ett spelaröde som bara definieras av en sån här kväll. Annars hade det varit en icke-parentes i fotbollshistorieskrivningen för all framtid. Jag hade aldrig ens liksom lagt mitt öga på det namnet. 32 bast, hoppar in, har en medioker cypriotisk klubblagskarriär, har varit runt där bland lagen och nu är han i Omonia.
Jag tänkte om han var kvar och spelade med Daniel Larsson. Det hade varit fint. Hade vi ringt upp och fått oss en story?
Hade vi fått det?
Jag tror inte det.
Det hade väl varit liksom så här, det finns inte mycket att säga.
Nej, så
för att det finns inte mycket att säga om den spelaren. Det är liksom en axelryckning till karriär och fotbollsspelare, men han blir en nationalhjälte
fint,
över en natt.
Fint att Daniel Larsson då benämner honom som axelryckning till människa.
Ja, det är ju ett personlighetsomdöme jag kan tänka mig att Danne ofta använder sig av. Men det är också så jävla fint med såna här kvällar när såna spelare är i hela den europeiska befolkningen som är fotbollsintresserades blickfång en kväll som igår. Och nu ska Slovakien möta Sverige i gruppspelet.
Det är en kväll som många sportjournalister väldigt glatt och gärna skulle benämna som det är såna här kvällar hjältar föds.
Mm. Verkligen. Och
men med hjältar kommer också syndabockar.
Ja, visst. Och det är väl
fan, där borde vi på uppstuds ha en lista på topp 5 syndabockar genom fotbollshistorien.
Där har ju
Steven Gerrard halkar. Men nu är han andra karriärsdefinierande ögonblick. Vänder en Champions League-match själv. Liksom.
Andres Escobar är väl liksom...
Han måste vara topp.
Mycket, mycket tragiskt. Ansiktet utåt för syndabockar.
Ni som vill lyssna på ett helt avsnitt om Escobar kan lyssna på Never Forget, då går man in på Spotify. Vi berättar tidigt, ett av de tidiga avsnitten, om honom och hans livsöde.
Verkligen. Det är väl klart att listan på syndabockar också kan göras väldigt lång. Men
det blir ofta så här straffmissare, men jag tycker inte att de är så stora syndabockar, även om de själva kanske känner det där och då, och några säkert bärt med det vidare i livet efter karriären, så tycker jag personligen inte att de är så stora syndabockar. Jag ser inte på Olof Mellberg som missade en straff i EM 2004 när Sverige skulle gå till final, det var så jävla bra alltihopa, som någon stor syndabock. Jag tänker inte på Roberto Baggio och andra stora som har missat straffar, som så här, att det blir karriärsdefinierande.
Nej,
för precis. Det är för slumpartat att slå straffar, så att säga. Det är mer så här, han är ju syndabock.
Det enda man vet med en straffsparksläggning är att någon till slut ska missa.
Exakt.
Det är det enda som kommer hända.
Mm.
Men du kan ju nämna John Terry där också som,
ja, som Mr.
Chelsea. Men det där räddades ju också upp av att Chelsea sen gick och vann Champions League 4 år senare.
Exakt.
Och Terry fick vara med.
Exakt.
Och
det är mycket mer karriärsdefinierande.
Jag känner också på samma sätt som kring Island där, att när man såg de nordirländska spelarna deppa, så hade ändå jag ganska lätt för att säga, ja, fast ni var ju med sist. Det har inte hänt så mycket med någon ny, ung, spännande generation. Det var inte någon spelare man kände att nej, det blev inget stort mästerskap för den här spelaren. Nu är det hans tårar som visar det. Att det blev ingen fest.
Alltså det finns ju kille i Bologna liksom. Och sen så har du han i IFK Norrköping. Alltså det är klart att så här, visst, det kommer komma isländska spelare var lider också.
Ja, men nu pratade jag om Nordirland.
Ja.
Och att de också fick vara med sist det begav sig. Så att när de deppade igår så känner man, jag var mest ledsen ur svensk perspektiv och alla de supportrar som förhoppningsvis hade varit på plats nästa år då och sett Sverige i Nordirland och fått liksom matchuppladda med de nordirländska fansen och
sjunga, i Dublin.
Och sjunga Will Griggs on Fire och alltså den biten. Det är ju ett dropp ner till Slovaken. Alla slovaker får ursäkta. Men jag tar nog gift på att liksom, prepartitan med nordirländarna på brittisk mark är ju strået roligare,
ja,
än vad den är tillsammans med slovakerna.
Definitivt. Så att, jag hoppas du har fel egentligen. Vi får väl se. Det kanske är det så att om det nu tillåts någon publik, om vi nu ens kommer spela EM på olika platser runt om i Europa. För det pratas väl ganska mycket nu om att mästerskapet ska läggas i Ryssland.
Ryssen är redo.
Jo, men de är ju också redo.
Jaja.
Så det är egentligen inget konstigt. De hade VM nyss, de löste det på ett exceptionellt bra sätt. Det var organisatoriskt perfekt, alla var nöjda och glada.
Big Daddy Vlad, han ja. Nickar ju bara när han får frågan från Seferin. Are you ready, Vladimir? Yes. Well, of course.
Ja. Jag tror inte han ens kommer upp till Putin.
Nej.
Men Putin ryktas ju om att han har Alzheimers nu.
Va?
Ja. Och så rykten. Jag har ingen aning. Rykten om det.
Jag hade inte velat vara den som startade det ryktet när Big Daddy Vlad får tag i den.
Verkligen inte.
Men oavsett var och hur EM avgörs så kommer ju då Slovakien ingå i Sveriges grupp tillsammans med Irland och Spanien. Finns det någonting att säga om liksom den sportsliga skillnaden för svensk del, Nordirland, Slovakien? Ökar eller minskar Sveriges chanser till avancemang?
Jag tror inte att det kommer påverka överhuvudtaget. Alltså plus, man vet inte vad det är för lag som Slovakien kommer med. Vilket lag hade Nordirland kommit med? Vad är det för form på dem? Det man kan säga är att när Nordirland var med, det gick ju bort, raderades ju lite grann med tanke på att Wales gick hela vägen till semifinaler. Det pratades om Island och sådär. Men Nordirland gör ju ett supermästerskap. Och det är då man skulle liksom minnas det på något sätt och tänka att Nordirland är ett kuppvinnarkuppen-gäng. De är bra när det gäller, så att säga.
Vad fint att se Kyle Lafferty igår igen.
Ja, det var som otroligt. Alltså, playboyen från Sicilien.
Han är tillbaka i Italien nu, va? Regina.
Ja, i Regina.
Där...
Jävla karriär. Han hatar ju inte Syditalien, Kyle Lafferty. Satan vad han knullar där nere.
Och jag tror inte Syditalien hatar Kyle Lafferty.
De har omfamnat. Men det man gillar med Kyle Lafferty, det är att han har ju verkligen tagit livet i Syditalien till sig. Han är ju ett ansikte utåt på Nordirland, säger man, va? För det italienska. Det kommer ju komma Lafferty-pasta om några år. Det är jag säker på.
Det låter inte...
Det låter inget bra, men han är Chicho, det är liksom hans smeknamn.
Ja, vi får se vart Kyle Laffertys karriär tar vägen här nu. Det blir i alla fall inget ytterligare Europamästerskap för honom. Och Nordirland. Sista nationen som löste en plats igår, det var ju Skottland. Man gjorde det som ruskig underdog borta mot Serbien. Det är Serbien som imponerade så oerhört och var så jäkla bra mot Norge i semifinalen. Sergej Milinkovic-Savic hoppade in, gjorde båda målen. Och jag menar med spelare som Mitrovic, med Dusan Tadic, med Juricic. Det var ju klassskillnad på pappret. Jag tycker dessutom hemmaplansfördelen, även fast det är inför tomma läktare, ska ju också räknas in här, i synnerhet när man ser till skotsk fotboll, både landslag och klubblagsfotboll. Där är det ju, det är som natt och dag när man kollar på resultatraden, hemma kontra borta. Det var väl liksom mer regel än undantag när Celtic prenumererade på Champions League-platser. Hemma på Celtic Park, ja, då kan de slå Milan och de kan slå Barca och de kan slå Real Madrid. Och det var liksom så här, ingen snack. Bortaplan, hur många mål kommer de torska med? För de har ingenting på bortaplan att göra. Vet du fan varför det är så, mer känns det i alla fall som, för vissa lag än andra. Men detsamma har ju gällt Skottland. Men vilken insats som gör. Jag tycker att vi börjar det skotska snacket med att bara lyssna på hur Ryan Christie lät efter matchen, som alltså gjorde 1-0 målet som sen då blev kvitterat av Luka Jovic, innan då Dave Marshall räddar Mitrovic femte och sista straff och skickar Skottland till EM.
It's just an amazing night. I think from the start we kind of believed. Obviously the last kind of couple of camps have picked up so much belief in each other. The gaff mentioned it before the game, that kind of Czech Republic came away in the last kind of 10 minutes, and even the way the game went tonight, you know, kind of conceding that late equaliser and still digging in, and then penalties, you know, away from home, and Big Marsh again comes up, amazing, unbelievable.
Vackert.
Men återigen här då, Mitrovic, han känner sig som en syndabock idag. Han är såklart knäckt, det är han som leder det här laget, han som ska sätta den femte straffen. Men som så många storstjärnor som har stått där och ska slå den femte straffen, så missar han. Jag kände det i hela kroppen igår när han klev fram. Jag vet inte varför, du vet, han har krigat till sig det där. Du kommer ihåg den fina assisten mot Norge också, hela matchen han gör egentligen. Där han bara hela tiden river och sliter och jobbar defensivt för sitt land. Man ser på Mitrovic i matchen mot Norge inte minst hur han har nationen på sina axlar. Och det blir ju problemet när han kliver fram inför den sista straffen. Han har ju nationen på sina axlar och ska slå in den där bollen.
Vi pratade ju lite straffsparksläggning här i senaste avsnittet.
Men det är så monumentalt
aktualiserat
tungt
då av Luckmans Panenka-miss i Fulham här i helgen. Men om vi ska fortsätta bara snacka lite straffar. Jag reagerade på, och det här är ju liksom Mitrovic långt ifrån tidig att göra, men då som du nämner, stora stjärnan, eller i alla fall en av de stora stjärnorna, spelaren som har gått ut och verkligen liksom tagit ansvar och visat ansvar och velat ha ansvar. Jag fattar inte varför de spelarna ofta tenderar att vilja slå den femte straffen. Är de så kåta på att få bli hjälte och sätta den avgörande
sparken? Jag tror
sparken?
Att det handlar om, du är inne på det, du säger det, jag säger det också. Det är liksom nationen på sina axlar. Du vet ju hur det var när Olof Mellberg klev fram.
Jag vet.
Det var ingen som ville slå den straffen.
Nej, alltså, det var väl ändå sjätte tungt. Eller sjunde straffen.
Jo, men det var,
det jag menar i alla fall, att vi såg ju Ronaldo. Det var ju det som var så
poängen konstigt. Är att ingen vill slå straffarna.
Nej. Ja, du menar,
och då ska ju lagkaptenen,
exakt, men varför slår de inte den första straffen? Det var ju det här vi pratade om i somras när Napoli slog Juventus i Coppa
Italia. Men ingen vill ju stå där och vara syndabocken.
Nej, men
det är ju, jo, för det blir mycket tyngre fast, när du slår den femte straffen alla har satt och det är du som missar.
Absolut, men många av de största spelarna också, de ställer ju upp sig själva som femte straffläggare och så hinner inte straffsparksläggningen dit, för då är den redan avgjord.
Det kan ju köpa som argument.
Det var ju det, absolut, som hände då Juventus, att så här, Sarri skickar fram...
Fast nästan alla straffsparksläggningar går ju till den femte straffen. Fråga Fantomen.
Nej, inte alla.
Vet du vad Fantomen gör? Han säger, okej då, jag ser om alla matcher från 1980 och framåt.
Ja. Och jag ser om alla matcher, även de utan straffsparksläggningar.
Ja, för att försäkra mig om att det inte är något fel i statistiken.
För att försäkra mig om att det inte dök upp en straffsparksläggning mitt i andra halvlek. Nej, men alltså, det var ju det Sarri då fick kritik för när Juventus torskade finalen mot Napoli. Att han skickar fram,
just det,
Danilo typ. Som missar en straff initialt och tidigt i straffsparksläggningen. Så att Ronaldo står där som femma. Men man hinner inte ens dit, för att då har de första valen bränt sina och det är redan avgjort. Här tycker jag ändå att så här, visst, nu gjorde ju de andra serbiska spelarna jobbet och det är Mitrovic som missar. Men jag tänkte på det också när det kom till Andy Robertson, alltså skotska lagkaptenen och stora stjärnan och enligt många då kanske Europas bästa vänsterback. Och
bränner ett superläge i början av matchen, sen gör ju Skottland 1-0 ändå ganska omgående.
Men vad säger det dig att han med lagkaptens binden runt armen inte slår någon av de fem straffarna? Han har ju en otrolig vänsterfot.
Säg mig att han är skakis.
Det måste ju vara så.
För Skottland, han vill inte.
Skottland gick ju till final via straffsparksläggning också. Slog han inte någon straff där heller?
Men han bränner ett läge som är så stort som jag säger. Ja, och kanske har han det med sig. Är du med? Det kan finnas en anledning att han bränner just det läget också.
Ja, men det jag skulle vilja landa är precis på samma sätt som vi kunde landa i att ska du slå en Panenka, då kan du inte reagera som Luckman gjorde efter. Ska du slå en Panenka, då får du liksom, då får du vara ett jävla as efteråt om du missar.
Ska du ha lagkaptensbindeln, då får du fan ta en straff också. Ja, helst den femte.
Eller första. Ja. Ge mig bollen så visar jag bara.
Ja, liksom, visa vägen.
Jag leder trupperna här. Ge mig bollen så ska jag skicka in den i nät så visar jag gubbar. Det är inget att vara rädd.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
För gå fram och gör samma sak ni. Det så här, hur kan man ha en lagkaptensbindel och inte vilja ta ansvaret i en straffsparksläggning? Mm. Okej, om man liksom sträcker upp handen och vet att jag har inget bra tillslag. Det är inte därför jag är en bra fotbollsspelare. Det är därför jag är hemma på landslagsnivå. Men Andy Robertson, han har ju sånt jävla fint nyp i den där vänsterdojan så det är inte klokt.
Gulasch till Robertson. Du förtjänar inte EM nästa säsong.
Nej, exakt. Det är Ollie McBurney däremot som hoppar in med nerrasade strumpor.
Ja.
Som bara liksom,
vilken hjälte.
Han var ju liksom, får inte jag lägga första?
Ja.
Va? Tredje? Vad
tredje,
fan
är det? Men det familjestraff att ta.
Exakt.
Första eller femte ska jag ha. Helst första, för då vet jag att jag får slå straff.
Ja. Nej, jag vet inte. Det var någonting i det. Och sen så var det ju någonting i också att Dave Marshall, Derby-målvakten, 35-36-åringen, åldermannen, räddar. Och det första han gör är liksom inte så här, jag har räddat Skottland till EM för första gången på 25 år. Han är liksom så här, tog ett steg. Det är där vi har hamnat. Ja. Det är där vi har hamnat med VAR. Ja. Han vänder sig mot Laos och liksom, är det okej eller? Liksom, och du vet, Laos känns som att han så här,
va?
Vad menar du?
Vad menar
du? Ja, det är väl stick och fira med dig.
Exakt. Ja. Kan vi ta Ryan Christie bara snabbt?
Just for everything, you know. Oh god.
Ja, jag tycker också vi kan slänga på hur det lät i omklädningsrummet när de firade ihop och de då alltså, det finns ju alltid någon sån här personlig story bakom varför vissa låtar får fäste i ett lag. Det är väl jag såg inifrån Bayern damers omklädningsrum här nu när de gick upp att det är den här Sarek, va. Jag ska följa dig genom
en generationsgrej.
Ja, men exakt.
Den rullar ju på varenda. Har inte varit ute? Du är ju ung. Alltså på spybar typ. Alltså på, åker du ner till sand på sommaren i coronatider så är ju den rullar. Och så ska alla då fylla i med och vi hatar AIK, eller hur?
Ja, visst, absolut. Ja. Men det är ju liksom så här, det är ju en svensk one hit wonder klassiker.
Jo, men den har ju fått fäste på nattklubbar.
Ja, jag säger bara att någon har ju personligt tagit den till sig och implementerat den i laget så har den fått fäste i omklädningsrummet så blir det deras låt. Det är ju inte.
Men så här svårt att säga att det är Bayerns damers låt. Det är alla unga människor som är ute och festar låt. Men jag förstår vad du menar.
Hade det läckt ut bilder inifrån omklädningsrummet och de hade sjungit We Are The Champions med Queen så hade man ju inte tänkt.
Vissa lag gör ju det.
Personlig relation till den här låten. Den är liksom så här, den är som gjord för att nå in dit.
Jag vet, men det blir alltid fel när We Are The Champions går i ett omklädningsrum. Man tänker det så stor pump och ska alla sjunga. Ofta är det portugiser eller italienare eller någonting som inte kan. och så kommer fel och så blir det inte det där stora pampet utan det är bara skränigt. Den där, den är enkel för ett omklädningsrum, ett svenskt omklädningsrum, sjunga med i. Ja. We are the champions, sällan det blir så bra som man önskar.
Precis på samma sätt som det blir fel varje gång i Italien när lagen spelar sin eftermatchlåt. Alltså, vissa har ju då Innon igen, typ Juventus. Roma har ju liksom Roma inför, men sen Grazie Roma.
Mm. Men Inter har ju den bästa eftermatchlåt som alla tror är Innon, det är Amala.
Ja, exakt.
Den går ju alltid efter, va?
Och Milan har ju liksom Milan har ju den här oerhört mäktiga Milan. Men jag kan inte hålla på att spela de där låtarna när de har torskat. Nej. Eller kryssat. Det blir så jävla förbannat.
Knäpptyst. Då bara, jag vet Amala, hur, pazza inte Amala.
Jag vet inte hur många gånger Roma har tappat in 1-1 mot Udinese i 88. Och sen hör man... Och man känner bara, nej, inte nu. Det är, liksom, det är inte läge att liksom köra någon liten munter Grazie Roma här. Men visst, det blir fel i de lägena. Vart jag skulle komma med det här var ju då att det skotska laget kör Yes Sir, I Can Boogie. Den här gamla disco-dängan från sent 70-tal.
Ja.
Kan det vara? Gör ändå någonting. Så att, nej fan, jag blev lycklig igår när jag såg just skottarna, för det är någonting, precis på samma sätt. Jag är väl, liksom många i det här landet, lite svag för brittisk fotboll och man är liksom uppvuxen i den här kulturen. Men det är ju någonting med just britternas sätt att fira som,
ja, men de kan definitivt fira, det kan de göra. Sen så känner jag med alla serbiska polare som nu gråter och är, jag tror mest sura, om jag ska vara ärlig. De hittar ju alltid syndabockar och någon jävel, förbundskapten eller vem det nu är. De kanske går på Mitrovic, jag har ingen aning.
Det är ett par svordomssalvor. Som,
det är några JBMT och följt av...
Som byts mellan gubbarna på barerna runt om i Serbien idag.
Ja, men jag tror inte de sörjer så mycket. Jag tror snarare att de är förbannade och tycker att det var
ingen
det var
är ju ledsen. Alla är ju bara skogstokiga. Ja. Det är ju vad de är. Ja. Jag frågade Olof Lund igår i studion. När tror du Dave Marshall behöver betala för en pint igen i sitt liv i Skottland?
Goals galore for Serbia. But can David Marshall keep him out? Aleksandar Mitrović has to score for Serbia. And Marshall has saved!
Och även fast det var lite så här skojigt och liksom det är väl lite glimten i ögat, så kändes det ändå som att när Olof sa nej, aldrig. Nej. Att det stämmer.
Jaja.
Han behöver ju inte betala för
vad du sa, 25 år sedan kommer det vara nästa sommar.
EM 96 och sen så spelar de VM 98. Just så det. Nästa år är det 23 år sedan de spelade mästerskap. 25 år sedan EM.
Ingen prenumeration på mästerskap för Skottland.
Nej, men jag tänker mig att Dave Marshall, han har nog betalat för sin sista bärs.
Ja. Grattis!
Känns så fruktansvärt likeable också, Dave Marshall.
Ja, det gör.
Men där, alltså, så här, där, han har ju såna mustasch i skägget förutsättningar. Just det. Så det liknar ingenting. Dave Marshall! Vad gäller Sverige, dessa landslagsdagar, så var det inte någon klang- och jubelföreställning på Bröndby stadion i förrgår. Det var ju en medialt extremt ifrågasatt match. Många har ju såklart koll på det. Många har också givetvis gått vidare från den här deppiga 2-0-torsken. Jens Kajuste gjorde landslagsdebut och hans andra halvlek var väl någonting att ta med sig.
Aha.
I övrigt så tycker jag att det har sammanfattats bra.
Jag tar inte med sig ett skit.
Nej, men jag tycker att det har sammanfattats bra av de stora tyckarna i det här landet, att det var ingen som tog chansen.
Nej.
Olof Lund bloggade att ingen gjorde Jan Anderssons jobb svårare. Och precis så var det ju.
Mm.
Jag tycker den största rubriken i det var ju att Alexander Isak och Robin Quaison återigen fick chansen att spela ihop. De fick ju den där Norge-matchen i EM-kvalet för 2 år sedan, men gjorde det ganska så svagt då. Mm. Och den matchen användes ju sen då hela tiden som en
Som
ett rimligt argument för att Marcus Berg ska spela. Ja. Nu fick de chansen igen, förvisso med ett direkt svagt och väldigt centrerat,
och du vet ju vad vi tycker om det,
bakom sig.
Att döma spelare som spelar i matcher där B-laget är inne.
Exakt, det ska man inte göra, men det är också väldigt svårt många gånger att inte göra det. Mm. För att det blir ju någonstans ändå Alexander Isak och Quaison ihop som anfallspar.
Deras prestation ska ju fortfarande bedömas.
Som uträttar väldigt, väldigt lite mot ett svagt Danmark. Mm. I alla fall om man ser till vilka som normalt sett utgör den där backlinjen och det där mittfältet. Och jag tror att det där, alltså det här läggs på den konstellationens minuskonto. Mm. Alla som fortfarande drömmer om att det kan bli Quaison och Isak i en svensk startelva i EM. Det är godnatt nu.
Man vet ju också hur mycket förbundskaptener generellt sett, Janne Andersson i synnerhet, bedömer och agerar utefter hur en prestation i landslaget just har varit, och inte lika mycket klubblaget. Klubblaget är mer spelare som kommer in i truppen för, som Kulusevski när han kom med, han har varit bra i Parma, eller Gagliolo hade visat framfötterna, han med, alltså, okej, jag kommer in, men sen är det viktigt att du gör bra samlingar, dels är bra på träning, men sen också faktiskt levererar i matchen. Mm. Nej, men där har ju Pontus Jansson till exempel varit en sån spelare. Så här, vadå, spelar Championship eller vad det är. Så har man alltid gått tillbaka och sett prestationer som han har gjort. Frankrike brukar nämna som en match där han var väldigt bra. Och sen så inledningen i Sydkorea. Han spelar så mycket, men när han spelar så har han varit bra. Och sen vet jag inte om det förändras nu då. Efter hans senaste samling, det får vi se.
Mm. Nej, precis. Och det jag menar, bara så att förtydliga det är att om alla är fit for fight så kommer inte anfallsparet i Sverige i EM-gruppspelet utgöras av Alexander Isak och Robin Quaison. Quaison kan ju såklart finnas med i startelvan. Alexander Isak kan finnas med i startelvan, men det tror jag i sådana fall då sammanfaller med att Berg har gått jättetungt i flera månader. Isak har fått fart på Real Sociedad-säsongen. Samma gäller för Quaison och sådär. Men nu, som läget är, Emil Forsberg opetbar till vänster, Kristoffer Olsson opetbar centralt och Dejan Kulusevski är opetbar till höger.
Det tycker jag vi.
Ska Jan Andersson då få in Viktor Claesson, som vi alla vet hur högt han skattar och hur
ska det vara på Quaisons plats?
Så är det på Quaisons bekostnad, för att Marcus Berg har både med egna insatser och andras svaga insatser när Berg har varit utanför. Han har gjort sig själv till självskriven där uppe på topp också. Så att jag är tämligen säker på att det blir...
Startelvan är klar i Gustens huvud. I premiären. EM 2021.
Så länge alla är skadefria så är det ju så. Mm.
Hörru du, vet du vad Gusten?
Nej.
Just nu tävlar vi ut flak med vår sponsor Pepsi. Alltså tänk dig själv att du får ett flak Pepsi Max hem. Ja. Blir du inte ledsen?
Nej,
och tävlingen är väldigt enkel. Man ska helt enkelt skicka in en bild när man kollar på fotboll och dricker Pepsi. Hur svårt ska det vara? Twitter, Instagram, hashtagga Toto Pepsi. Som är med och tävlar om flak med Pepsi. Underbart ju.
Varför då inte skicka in en bild på när man kollar på landskampen mot Kroatien imorgon? Va? Den så
smart.
Viktiga.
Ja. Det är inte så jävla dum som det ser ut, Gusten. Hörrni, hashtag Toto Pepsi. Häng med kanske. Dricker ni en Pepsi Raspberry? De är goda.
Och så ser ni Sveriges landskamp mot Kroatien i C-more och i TV4, det är Nations League ikväll och hela helgen lång. Till den här matchen mot Kroatien så har vi dessutom satt ihop en klassisk trestegsraket hos våra vänner på Betsson. Och det är verkligen med betoning på klassisk den här gången.
Sverige vinner, det blir över 2,5 mål i matchen och Lustig! En jäven tar ett kort.
Vilken stämning det var på Hotell Kung Karl när Lustig i slutet av Mexiko-matchen tar det där gula och Sverige leder med 3-0. Segern är klar, öven är klar, nu saknar vi bara
jobbar
ett kort.
Vi bara kortet. Plus att det är euforisk stämning bara av dels alkoholen, så där såklart. Men fan, det är mästerskap, det är VM och det är Sverige.
Mm. Aj, det var så jävla
han tog osten där alltså. Ja. Herregud, då höll vi på att riva golvet. Mm.
Så att var med på Toto-trippen 25 gånger pancettan tror att vi har fått oddset boostat till. Ni hittar den här trippen som alltid under godbitar och boostade odds. Man behöver vara 18 år fyllda för att vara med och rygga den. Och upplever man att man själv eller någon i sin närhet har problem med spel så finns stödlinjen.se öppen dygnet runt. Jag tycker ändå, accentuerat av gårdagskvällen och liksom euforin som kom med den,
ja,
att fan, landslagsfotboll är kul. Ja. Det är jävla peppigt och man kände, igår kände jag liksom så här,
pulsen kände
just
du.
Det är det här som väntar om ett halvår. Ja. Det är det här allting leder
och
fram
nu,
till.
Och nu när det börjar pratas om vaccin i januari, även om man kanske inte hinner vaccinera hela jävla Europa, man kan se att den här andra vågen är på väg att liksom pika och börja kanske till och med gå ner i vissa länder. Visst, det är tuffa tider vi lever i, det är jobbigt för väldigt många, men jag tycker ändå att man börjar se en strimma ljus i den där långa mörka tunneln. Och det som du säger, ja, det hjälper till ganska mycket.
Mm. Och sen så ska vi absolut inte heller underskatta vikten av den här Kroatien-matchen. Jag slår gärna Kroatien och löser tredjeplatsen i gruppen här i A-divisionen för att behålla det. Det har varit roligt, även fast det har varit 4 torsk hittills, så har det varit en jävla ynnest att få ha landslaget en hel höst mot idel toppnationer och bara se sådana matcher, än att vi ska spela mot turkar och ryssar och ja, men mer av liksom B-division, lite C-divisionsdoftande motstånd.
Mm. Vi är snart där.
Nej.
Vi börjar med Kroatien vinst.
Ja, alltså,
ja, så tar vi det därifrån.
Jag tror vi löser det.
Okej, okay. Ja, Jan har gjort det förr.
Det har han. Hörrni, vi hörs igen på måndag efter denna landskampsspäckade helg. Ta hand om varandra, tvätta händerna och skydda riskgrupperna.
Ja, precis. Jag har en skev skalle, Gusten, och tänkte någonting annat när du sa skydda. Så jävla kul att ni lyssnar. Fortsätt lyssna. Tell all your friends. Och så kör vi Never Forget tysk vecka nästa vecka, Gusten.
Halt för ingen passera. Här kommer ingen förbi. Kommer aldrig över någon mera. Så gå er snäll om ditt liv är kärt. Över taktrollen såg jag min livskamrat Susanne stå och gestikulera. Jag har gått där i 20 år snart, men min kompis det är svårt att diskutera. Jag gick långsamt hemåt, hemåt den kvällen. Skulle jag få se dig igen? Hjärnan märkte och hjärtat